Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå, hallå, hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Öjsnack med Sören och Mackan. Det är jag som är Sören.
Och det är jag som är Marcus.
Vi är blå och ska andra laget slå. Hej, Öjs är världens bästa gäng, gäng, gäng. Öjs är laget som tar två poäng. Nu vi spelar bollen kvickt och rätt. Vi ska vinna lätt.
I dagens avsnitt så kommer vi snacka lite om spelare som lämnat ÖIS, spelare som kommit till ÖIS. Vi kommer också prata lite om kommande matcher, tabellen i stort och lite annat smått och gott. Så vi drar väl igång helt enkelt. Macka, vad säger du om fotbolls-EM? Först och främst om vi ska inleda lite med något som inte handlar om ÖIS.
Ja, men det får vi väl göra. Det var ju... Nu har det ju varit ett helt EM här sen vi... spelade in senast, om man bortser från Asulaj då, som vi snackade med här för ett par dagar sedan. Och ja, vad ska man säga, för svensk del så slutade det väl lite för tidigt. Man hade väl hoppats att Sverige skulle gå lite längre och sådär, framförallt kanske mot att vi skulle inte åka ut på det sättet som vi gjorde förhoppningsvis, eller var väl förhoppningen då. Men ja, ändå kul att vårt grannland gick så pass bra som de gjorde.
Ja, det kan man ju tycka. Nej, men semifinal för Danmark får ju ses som en väldigt bragd med tanke på de tråkiga saker som det danska landslaget behövde gå igenom under turneringen. Det var ju väldigt tur i oturen att det gick så bra som det kunde gå med Christian Eriksen, och det var imponerande att de danska spelarna kunde ta sig samman till en semifinal och ta sig till en semifinal. Också väldigt roligt att det som i mina ögon, även om du håller med mig, det som var det mest underhållande laget, Italien, vann. Vi var väl ganska eniga, var min känsla, om att det var välförtjänt seger för dem.
Ja, men det var väl kanske Italien eller Spanien då, som nu möttes ju de i en semifinal där. Så det var väl kanske någon av dem som man hoppades på där i slutet, och nu blev det ju Italien. Så,
ingen av dem slog Sverige i alla fall, och det är ju inte England heller, så att, det kan vi i alla fall ta med oss.
Ja. Ja, men på förhand var det väl lite oklart. Då var man kanske inte så inställd på att Italien skulle gå så långt som de gjorde. Utan de har ju ändå överraskat lite grann. Man tänkte ju självklart att de skulle ta sig vidare och ta sig en bit. Men att gå hela vägen, det var väl lite förvånande för de flesta, tror jag.
Ja, alltså det var ju ett Italien som... Man kan ju inte kalla det ett profilfattigt lag, men de här riktiga stjärnorna fanns inte. Det var inte riktigt som när vi var kids, och det var liksom Francesco Totti och Gennaro Gattuso och Gianluigi Buffon, utan det var en ganska ny generation italienska spelare. Och med tanke på att de missade fotbolls-EM 2018, åkte ut mot ett blågult lag där i playoffen, så var det väl kanske ingen som riktigt hade räknat med dem. Jag hade nog kunnat sätta 7-8 lag på pappret framför Italien. Så att, nej, det var imponerande, och flera länder som floppade och flera länder som skrällde. Så att, det var ju ur underhållningsperspektiv ett fantastiskt mästerskap.
Mm. Ja, men så var det.
ÖIS är världens bästa gäng, gäng, gäng.
Så vi börjar väl till att börja med då med det som kanske inte är så roligt alla gånger, och så går vi vidare på det som är lite roligare senare då. Men vi börjar att snacka lite om de som har lämnat. Vi har ju till att börja med då Miguel Bias, som har lämnat ledarstaben, och nu har han ju ersatts då av Fredrik Ahlstrand, som har varit ledare i ÖIS tidigare, om jag inte missminner mig.
Jo, det
har
han.
Ja, precis. Han hade ju Daniel Paulsson där i ungdomsåren. Och sen har han varit i Lindome då under Daniel och Johan då. Så det är väl kanske ett byte där som vi inte kommer att märka av så där jättemycket på för vår del, utan det är väl kanske framförallt spelarna lite grann där då.
Ja, lite tråkigt att vi tappar Miguel samtidigt. Jag är positiv absolut till Fredrik Karlstrand. Jag tror han är jätteduktig och han har väl en viss kemi med Danu och Johan kan man tänka sig efter åren i Lindome. Men Miguel var ju en skön karaktär får vi ändå kalla honom, spanjoren. Och han var ju någon slags, ja inte huvudtränare, men han var ju någon slags tränare i en mer högt uppsatt roll än man är idag förra året när Keith Millen hade slutat. Så att, nej men han kommer vara saknad. Han lyckades ju vara en av dem som faktiskt lyckades hålla ihop ÖIS under en ganska kaosig period förra året. Så det får vi vara tacksamma för och så får vi hoppas att det går bra för honom i hans fortsatta tränarkarriär.
Mm, han har ju bytt till ett lag i Malaga-trakten där i tercera division som är fjärde ligan i Spanien då, kan man väl säga.
Det är ju inte bara Miguel som har lämnat. Vi har tyvärr lite förluster på spelarfronten också. Mm. Kalle Wede till exempel då, som ju gjorde sin sista match förra året då egentligen. Det var ju när han drog korsbandet där då som blev hans sista. Han kom aldrig tillbaka i rödblått efter det. Så att det är tråkigt.
Ja, nej, men det är tråkigt. Kalle var ju en riktig kämpe och ofta då som inhoppare kunde bidra med energi och liksom lite kämpaglöd och så vidare. Men det var väl kanske ganska väntat. Han fick ju ett halvår för att kunna göra klart sin rehab och sen för att ta efter då en korsbandsskada och ta ett kliv tillbaka in i ett A-lag, så kanske han kände att han inte riktigt hade möjligheten att göra det i ÖIS, utan valde då att ömsesidigt ÖIS och Kalle tillsammans då att inte förlänga. Så vi får väl se var han hamnar, det är inte riktigt klart ännu.
Nej, det vet vi inte. Det var ju lite samma situation som vi hade med Viktor Sköld. Det var väl förra året eller om det var 2019 när han fick lämna efter en ganska tuff skada och parterna kom överens om att det inte gick att fortsätta i ÖIS liksom. Så att det är ju tråkigt, för jag tycker ju Kalle har tagit många härliga löpningar genom åren. Så det var tråkigt att det slutade på det sättet. Men vi får hoppas att han hittar en klubb som kan ge honom chansen att komma igång igen. Och att han, ja men man vill ju ha tillbaka Kalle till ÖIS ändå. Det är en lite personlig favorit hos mig faktiskt. Det ska jag inte sticka under stolen med. Det är alla ÖIS-spelare, men Kalle han sprang som få. Så att,
Ja men precis. En annan som har lämnat, som också då inte får förlängt kontrakt, i Abdul Razak som... Ja, förra året så spelade han väldigt mycket när han fick ju till att börja med bara ett halvår, men så fick han förlängt över säsongen och så fick han förlängt över fram till sommaren nu då, och spelade väldigt mycket förra året, men sen har han haft lite små skador och så vidare under våren här och inte riktigt fått den speltid och visat eller spelat så bra som ÖIS, både kanske ÖIS och Abdul har velat och därför väljer han också att söka nya vägar. Han är ju också klubblös just nu då, så vi får väl se vart han tar vägen, men det är ju också en spelare som kommer att saknas.
Ja, det är en spelare men smått otrolig meritlista. Det är ju faktiskt en gubbe som har spelat matcher med Manchester City det här årtiondet, tror jag väl till och med att det är, eller om det var 2008, det var ju innan City blev den klubben den är idag. 2012 var det han lämnade, tror jag. Så att, nej men det är ju en fantastisk meritlista och Abdul har gjort bra grejer i rödblått och varit en stabil spelare, tycker jag, det senaste året. Så att, nej, det är synd att han försvinner och vi får väl se vad han tar vägen. Han har ju varit i ganska många klubbar i ganska många länder, så man vet ju inte om han går vidare och söker sig till en svensk klubb eller om det blir utlandssejour igen. Det vet vi inte, men det blir spännande att följa honom.
Mm. Ja, men det blir det. Men det är väl också liksom med just på innermittfältet så har vi en smått otrolig konkurrens. Alltså ja. Nu, framförallt också nu när vi förväntar oss att få tillbaka Anel då efter skadeproblem, så har vi ju en väldigt stark innermittfältspool att ta av liksom. Så det Det är klart att Abdul, även om han är en väldigt en bra fotbollsspelare, så är det svårt att ta en plats på vårt innermittfält.
Ja, det är ju där vi är som allra starkast och vi har väldigt många gubbar där. Och är man så starka på en position så är det ju ganska naturligt att det är spelare på just den positionen som inte får så mycket speltid som försvinner. Så att, och det var väl inte helt oväntat heller med tanke på hur det har sett ut under våren. Och han har ju saknats i truppen den sista matchen i alla fall. Så att det var väl något vi väntade oss. Det kom väl inte som en blixt från en klar himmel på det sättet. Men tråkigt likväl. Mm. Men det finns ju en... när det kommer till spelare som lämnar så är det väl en affär som ju är helt klar, och det är väl den som det har snackats allra mest om, ganska överlägset mest om i ÖIS-kretsar, och det är ju Herman Sjögrell som har sålts för 4 miljoner riksdaler till IK Sirius.
Ja, det är ju den enda försäljningen egentligen då av de här tre som har lämnat.
Kalle
och Abdul har ju lämnat som Bossmans då, men Herman har ju blivit såld. Jag vet inte riktigt om det landade på 4 eller strax under, är väl det senaste budet då, att det landade strax under 4 miljoner. Men i vilket fall så är det i mina ögon en ganska bra summa. Sen har vi sett att det råder väldigt delade meningar om huruvida det är bra eller dåligt. Men jag skulle säga att det är över Hermans egentliga marknadsvärde just nu då. Sen är det klart att en del hävdar att han kommer att bli bättre och höja sitt marknadsvärde, och så är det ju naturligtvis. Men ska man titta på vad han har presterat och sådär, så skulle jag säga att det är en helt okej summa.
Jag är villig att hålla med dig. Jag tycker att den är ganska rimlig för en superettanspelare som... Han har ju inte gjort så många mål, ska vi komma ihåg. Och han har varit en riktig publikfavorit. Men rent poängmässigt, om man ser det så kanske han inte gjort ett enormt avtryck. Och det är ju generellt när de spelarna som gör mycket poäng blir sålda som summorna blir högre. Inte i alla fall, men i de flesta. Så att... Jag tycker nog det är en ganska rimlig affär. Vad jag hoppas är att ÖIS kommer att tjata till sig en rejäl vidareförsäljningsklausul. För att jag vet inte om jag har sagt det i podden, men jag brukar ju säga det till dig, att är det någon av ÖIS-spelarna, jag tror att är det någon som har potential att nå väldigt, väldigt långt i dagens ÖIS, så är det nog Herman. För att jag tycker att han har ett spel som är fruktansvärt bra. Han kan dribbla upp nästan vem som helst. Så utvecklar han vissa förmågor så tror jag att han kan nå väldigt, väldigt, väldigt långt. Mm. Det finns det fler som kan göra också, men jag tycker att han har ett spel som visar på en kapacitet som är riktigt, riktigt hög. Så att...
Ja, nej, men det har väl inte riktigt framkommit om det finns en vidareförsäljningsklausul eller inte. Men utbildningsbidraget kommer vi att få. Som vi även kanske får då när Jens Kajuste är på väg till Rennes då. Nu finns det ingen vidareförsäljningsklausul där, men vi får lojalitetsbidrag. Ja. Och det ger ungefär mellan 2-4 miljoner ska det ge.
Det är en bra bonus för oss, och jag menar, det sitter aldrig fel med lite extra klirr i kassan när vi behöver försäkringar kanske redan i sommar. Och allt pekar ju på att Kajuste är på väg bort från Midtjylland. Det skulle förvåna mig personligen väldigt mycket om han blev kvar. Så att det blir lite goda pengar där.
Ja, men om vi går tillbaka till Herman där. Det är ju en spelare som naturligtvis kommer saknas otroligt mycket. Just. Det är en kreativ spelare som skapat väldigt, väldigt mycket under våren där på sin kant, på högerkanten där han har främst huserat, och han har ju faktiskt gjort 3 assist. Sen är det ju, alltså, det är klart att han är ganska ung och det finns väldigt mycket mer att hämta och jag tror att vi kommer klara oss ganska bra utan honom, även om han kommer saknas mycket, men det är ju en väldigt bra spelare, så jag tror ändå att han kan gå och ta en startplats relativt snart i Sirius.
Absolut, jag tror att första året nu, 2021-säsongen, kan bli lite tuff. Det är alltid tufft att klimatisera sig ett nytt lag, och det kan slå lite åt olika håll. Men Men alltså, Sirius har ju spelare som Christian Kouakou och Yukiya Sugita, och kan de få en kreativ medspelare med sig, så är det klart att det kan öka deras målskytt också. Så jag tror att på sikt så kommer Herman att göra väldigt succé i Sirius, så jag tror att han kommer att bli en av deras bästa och en av allsvenskans bättre inom en ganska snar framtid. Och jag tror att efter ett eller två år där så är det en ny resa utomlands som väntar för honom, och därifrån så får vi se vad det kan gå. Men jag tror att det kan gå riktigt långt. Han behöver nog en säsong nu och akklimatisera sig, och sen kan det gå bra som tusan.
ÖIS är världens bästa gäng.
Vi går väl över då till nyförvärven. Vi har ju två nyförvärv egentligen. Sen har vi ju William Svensson som har blivit uppflyttad till A-laget, som är mycket välförtjänt. Han har ju varit en del av truppen hela våren. Och vi går väl igenom nyförvärven då i kronologisk ordning. Och då börjar vi med Elias Gustafsson som har kommit in från Jönköping. Ännu en spelare som tidigare har spelat under Dan och Johan då i Lindome.
Spännande gubbe som är väldigt snabb, lång kille också för övrigt, så att se upp för honom när det vankas hörnor kanske. Jag tror att det här är en väldigt bra värvning. Nu är risken att jag blir lite långrandig här, så jag ska försöka hålla det lite kort. Men jag tror att Elias har en speed som kan funka ganska bra med Hampus på andra kanten. Det är två väldigt snabba. Jag tror att det är en del av idén, och jag hoppas genom detta att man kanske flyttar fram Anton Andreasson ett eller två snäpp. Eftersom att han är väldigt duktig på assist, på att göra poäng. Så att han kanske kan passa in till, varför inte, vår egen skytteligaledare Aydin Selkovic. Nej, men jag tror absolut att det här är en bra värvning. Vi var lite sådär absolut inte tveksamma till Elias Gustafsson som spelar under några omständigheter. Det är en fantastisk spelare som har levererat i ett riktigt bra lag i Superettan. Men vi var lite fundersamma på en wingback till liksom, när vi har väldigt många skickliga sådana. Men jag tror att jag tror mig förstå vad draget i det här är, och det kanske jag inte gör, men min tanke kring det här, kring vad de tänker, det vill säga Dan och Johan, är att det känns bra. Det var nog årets sämsta formulering, men jag hoppas folk förstår ungefär vad jag menar.
Ja, jo, en wingback så, men jag tror även att Elias kan spela högre upp om det skulle krävas så. Om vi tittar på vad han gjorde i Lindome, så var han lite mer offensiv och bidrog till en del mål och så vidare. Så jag tror absolut att han kan fungera högre upp, och sen tycker jag det känns tryggt att han har spelat under ganska många år nu på ganska hög nivå i Lindome, i ettan, och även nu har han gjort 2,5 säsong i J Södra då, varit lite skadad där på slutet, men har varit given innan dess. Förra året där 2020 så var han ju som gjuten i startelvan, och trots att han ändå har ett antal år på nacken så är han väldigt, väldigt ung fortfarande, och besitter naturligtvis därför en stor utvecklingspotential.
Precis, och jag tror att det är ett väldigt gott tecken att han har spelat under Dan och Johan också. Jag tror att han kommer att förstå deras spelidé väldigt snabbt. Jag tror att han kommer kunna komma in i laget på ett väldigt bra sätt, väldigt fort. Jag tror att det är inte en spelare vi kommer behöva vänta på. Jag tror att det här kan bli en spelare som faktiskt gör succé i ÖIS.
Ja, men det ligger något i det du säger alltså. Och det visar ju också på att Dan och Johan tror på Elias, i och med att de har bra koll på honom. Han har spelat under deras ledning, och det är ju samma som nu ser vi här Aydin. Han gör mål efter mål som också kommer från Lindome. Vi ser på Hampus Dahlqvist, han växer in i det mer och mer och mer. Och sådär, och båda de har ju spelat i Lindome också under Dan och Johan.
Ja, men jag tror ju det är absolut ingen tillfällighet att det är just Hampus och Aydin som har kommit från Lindome. Det vi intygar ju att Dan och Johan är väldigt bra på att se potential i spelare, och det tror jag man har gjort med Elias här också. Så att det är möjligt, det tar alltid någon match sådär. Det var inte Det tog en stund innan Hampus och Aydin kom igång. Nu har de gjort rejält nu. Det kanske tar 3-4 matcher med Elias. Det vet jag inte. Jag tror att det kommer gå fortare. Men jag tror att när den här säsongen är slut så kommer vi att... Det här kommer nog vara en spelare som kommer att göra väldigt goda intryck på samtliga. Kanske redan på måndag, vem vet.
Ja, nej, men vi får hoppas på det. Framförallt också tycker jag att det är otroligt roligt. Han är ju en öjsare i grunden. Han har varit med i Östra Stå. Hans pappa har spelat för ÖIS. Så, och det är väldigt viktigt. För då har man den här lag. Liksom, man kämpar allting för laget. Man ger allt för rödblått. Och det är någonting som jag värderar väldigt, väldigt högt.
Ja, samma här. Jag tycker att han får ta med brorsorna här nu. Jag vet att Samuel har skrivit på för Häcken, men det finns ju ytterligare en bror då, de är ju två tvillingbröder, Simon och Samuel Gustafsson, och vad jag har förstått så tror jag att Simon i alla fall är mot slutet på sitt kontrakt, dock spelar han i Utrecht och det går väl helt okej tror jag, så att vi kanske får vänta några år innan vi tar in honom, men hoppas kan man ju alltid göra.
Ja, men det hade väl varit kul att få in någon från utlandet. Men vi har ju faktiskt fått in en spelare från utlandet genom vårt samarbete med Real Sociedad. Det är Pero Ruiz.
Efterlängtat att få in lite spanska fötter. Och det känns som att spanska spelare passar ganska bra i Dan och Johans fotboll. Den är ju lite Spanien-inspirerad och Pedro Ruiz är ju en, det är ju definitionen av en joker. Vi kan ju inte riktigt sätta oss och vi kan ju inte riktigt sitta och uttala oss om vad Pedro Ruiz är för typ av spelare, eftersom att vi aldrig har sett honom spela. Elias Gustafsson har man koll på, men Pedro, ja, det är ju extremt svårtippat, men bra att få in en forward.
Ja, men så är det verkligen. Han beskrivs ju som väldigt, att han har liksom en väldigt bra utbildning i grunden, liksom fotbollsutbildning. Han har ju gått hela vägen i Sociedads steg, liksom från ungdomslaget. Och sen har han väl spelat i C- eller B-laget för Sociedad där. Och även i varit utlånad i spanska fjärde divisionen då. Som sagt, vi kan ju inte säga så mycket om honom som spelare. Men att Sociedad ändå har... efter den här tiden då valt att behålla honom och satsa på att skicka honom på utlåningar och så vidare. Det visar ju ändå att man någonstans tror lite grann på Pedro Ruiz ändå liksom. Och han är fortfarande ganska ung, så liksom han är född 01. Så jag tror verkligen att det kan bli en härlig förstärkning nu under hösten. Även om det bara är ett lån då. Men det behövs en offensiv förstärkning.
Ja, det är ju en sån här riktigt lurig sommarvärvning som känns som att det kan slå åt precis vilket håll som helst. Det är lite som när man hade sån här fiskdamm på kalas när man var liten. Det kan komma upp lite vad som helst, men vi hoppas att det är en riktigt spansk gottepåse med jävla massa mål och grejer, för att Då ska vi dansa salsa på Ullevi, så är det med det. Nej, men,
samba.
Ja, samba, jag vet inte fan, jag har ingen jävla Tony Irving, så jag har ingen jävla aning. Men jag hoppas att det kommer gå bra. Jag känner att jag kan inte riktigt sitta här och uttala mig överhuvudtaget om Pero Ruiz, för att jag har aldrig sett honom spela. Men jag hoppas att han spelar bra.
Ja, men precis.
Kul att få in en ung spanjor, liksom. Vi håller tummarna, vi får nog ge ett lite mer detaljerat uttalande efter att ha sett några matcher som Pedro har spelat. Men ja, jättekul värvning i vilket fall, kan vi konstatera.
Ja. Jo, men det får vi väl säga. Sen är väl, vi vet ju att ledningen kollar på ytterligare offensiva förstärkningar. Och det känns väl som att om det är någonstans vi ska förstärka, så är det där framme då, offensivt, som vi kanske behöver lite mer tyngd och lite mer bredd på.
Ja, framförallt offensivt. Och sen har jag efterlyst en mittback hela sommaren också.
Men nu är ju Lans på väg tillbaka. Han har ju varit lite skadad, men nu ska han väl förmodligen vara tillbaka i spel. Och detsamma gäller ju Arnel. Nu är inte han mittback, men det hade ju, jag hoppas verkligen vi får se Arnel tillbaka. För det vi såg av honom på försäsongen var ju väldigt, väldigt bra. Och jag hoppas att han kan ta en plats på innermittfältet, vårt tuffa innermittfält då.
Ja, jag tror att Arnold kommer att liksom addera en ny dimension till det stabila innermittfält vi redan har. Och jag tror att så fort han kommer tillbaka i god form så kommer han att vara någon som alltid startar i matcherna. Liksom. Så att det kommer säkert att bli jättebra. Sen när vi går tillbaka till mittbacksdiskussionen där. Visst, Lantz är tillbaka och jag tycker att alla mittbackar vi har är skitbra. Liksom. Jag betvivlar verkligen ingen där. Men det är det att får vi en skada, då har vi liksom fyra mittbackar då, om vi räknar med Glavak. Har man otur, då är det en till. Då har vi bara tre stycken. Då kan man inte göra byten på samma sätt. De blir tröttare. Så att jag vill helst se att vi i alla fall safear hem en mittback till. Det känns som något vi behöver. Mittfältet är vi nog helt överens om att det ser kanonbra ut på. Men framåt och bakåt så kan det behövas en gubbe per front, tror jag.
Ja, men kanske. Med tanke på också att vi spelar med en trebackslinje.
Precis,
så är
det ju det.
En extra mittback där. Och nu är ju Arvid avstängd här mot Vasalund efter sitt röda kort. Så vi får väl se vem som, om Lantz är tillbaka då, eller vem som tar plats med Asulaj och Marcus då.
Ja, det blir intressant att se. Kanske blir en debut där för Glavak, det vet man aldrig. Men liksom, det är ju det där med avstängningar och skador som kan dyka upp. Och då är det, när man just har en trebackslinje, alltid bra att ha en gubbe extra.
ÖIS är världens bästa gäng, gäng, gäng.
Om vi går in lite mer på matcherna som kommer. Vi har två matcher framöver som vi ska gå igenom. Och sen är det ju faktiskt dags för ett derby. Det första derbyt där vi faktiskt får publik också. Då. Nu får vi ha 3000 pers i publiken mot Vasalund. Jag har varit där några matcher nu. Nu är det din tur att få hänga med. På måndag sitter vi på Gamla Ullevi och kollar på ÖIS.
Ja, det måste vara så här. Det känns att bli frisläppt från fängelset. Alltså. Nej, men det är helt jävla fantastiskt. Man ska få gå på fotboll igen på första gången på 1,5 år. Det är ju för fan, det är ju nästan som man får tårar. Alltså. Det, nej, men på riktigt. Man är verkligen lycklig att man ska få gå igen. Och en dos vaccin har man i armen också. Nu ska jag väl inte börja marknadsföra vaccination. Men det är ju trevligt. Då känner man sig lite säkrare. Och nej, fantastiskt på alla sätt. Ja, det är verkligen så här. Under corona så har liksom en sån här målbild när det är som trökigast alltid varit. Liksom att snart så kommer man stå där på Gamla Ullevi igen och få se ÖIS spela. Liksom. Så känns det lite som förr i alla fall. Så det är magiskt. Och nu är vi där båda två.
Ja, men det blir väldigt, väldigt roligt. Och framförallt också med tanke på att det är en match som vi förväntar oss ett väldigt, väldigt bra resultat ifrån. Nu har ju Vasalund har gjort en liknande säsong som oss, ligger ett steg under oss i dagens läge. Och har ju liksom inte imponerat så mycket som jag kanske, eller som vi kanske trodde på förhand. Vi trodde ju att de skulle vara en av de här nykomlingarna som gör det riktigt bra i början. Men ja, det känns som att ÖIS har steppat upp steg för steg på senaste. Och Vasalund har väl inte riktigt gjort detsamma. Man kommer senast från en 3-0-förlust mot Landskrona. Så det känns som en match som vi kan ta hem.
Ja, vi får hoppas att deras supportrar inte blir för stökiga. Ja, men det är ju ett lag som är jävligt tunt bakåt. Det släpps in en hel del och det tror jag är något som Aydin och grabbarna där fram, varför inte Pedro Ruiz kan utnyttja. Och det känns som ett lag som borde passa oss ganska bra att möta. Det är också en ganska, det som talar för oss tror jag ganska mycket ju att supportrarna får komma in igen. Det tycker jag man har noterat ganska tydligt på de allsvenska matcherna som har spelats. Att hemmalaget har liksom fått tillbaka sin klara fördel igen. Och det blir en väldigt knuff i ryggen tror jag att liksom få ha så pass mycket folk på arenan igen.
Mm, ja, men så det blir ju som en vanlig match. Vi har ju sällan mer än 3000 personer. Det blir ju som en vanlig match egentligen. Att få komma in och spela inför en liksom en ändå publik.
Publik med entusiaster. Det är liksom inte som att gå in på Gamla Ullevi när Blåvitt spelar och det sitter 17 000 medgångssupportrar och 800 entusiaster i publiken. Det här är fotboll på riktigt. Nu är vi tillbaks. Vi sitter där i alla väder.
Ja men exakt. Om man ska säga någonting mer om Vasalund så är det väl att de har ändå lite granna framåt. De har Mai Traoré som visserligen går till till Norge här i augusti, men som ändå fortfarande är kvar och har gjort 4 mål så här långt. Och sen har man ju Andoé och Deni Avdic också, som ändå är forward som gör lite mål.
Precis, det är kompetenta spelare. Och Mai Traoré är lite sådär svårtippad. Är det så att han kanske har börjat slappna av nu innan han ska åka till Norge, eller är det så att han tänker att smälla på som 17 nu innan han ska iväg för att glädja de 3 supportrarna som Vasalund har? Nej, men det ska bli jättekul. Nu ska jag inte håna Vasalund mer. Se upp för borta klacken på måndag. Det blir jättespännande och det ska bli jättekul att möta dem. Har vi något mer vi ska säga om dem? Jag blev faktiskt väldigt imponerad av deras tränare på upptaktsträffen. Jag tyckte att han hade en väldigt fin syn på det hela, så att säga. Det är väl inget vi ska utveckla allt för mycket nu. Men fantastiskt, det är fotboll igen och alla får komma nästan i alla fall.
Ja, men det blir fantastiskt att vara tillbaka på arenan och se ÖIS inför, förhoppningsvis då, det kommer väl bli 3000, det tror vi på
läktaren. Ja, det tror jag faktiskt.
För 3000 är ju taket, det brukar inte riktigt vara 3000 på en vanlig hemmamatch, men nu har alla fått sitta hemma i 1,5 år, så det är klart att man är taggad. En match som däremot inte kommer, tror jag, vara 3000 pers, det är matchen mot AFC.
Nej, apropå lite dålig supporterkultur, det vi får väl kanske ta och göra så att vi stöttar ÖIS genom att boka in oss i en av lägenheterna ovanför spelplanen där. Det var några supportrar som gjorde det förra året, minns jag, och det blev lite snack kring det. Jag tror det var Västerås och AFC som möttes då. Det var lite coronaregler som spelade in, men nej, 3000 pers i Eskilstuna, det är nog inget vi kan räkna med. Men de visar att supporterkultur inte är allt i fotboll, precis som Vasalund. Och det är också ett lag, det känns som att vi har gått från att möta de lite bättre lagen nu till att möta lag som är lite mer, ja men liksom som har haft liknande säsonger som oss och sådär. Så att jag förväntar mig att ÖIS kommer att vara stärkta efter en stor seger mot Vasalund, och jag tror att vi kör över dem också.
Mm. Ja, men alltså,
det är inte en klockren analys när man bara säger det, men jag menar det, jag tycker att det finns väldigt mycket som pekar på att ÖIS är på väg tillbaka och det ser starkt ut nu. Jag tycker det bevisas från match till match att vi blir bättre och bättre, och ett sommaruppehåll tror jag har gynnat oss väldigt väldigt mycket, och jag tror att det kommer att få oss att göra en väldigt bra höst.
Mm. Ja, men jag håller med dig där. Det har ju liksom pusselbit för pusselbit har lagt, så vi har blivit bättre och bättre och bättre, och alla spelare och så vidare som vi har pratat med här i podden säger samma sak, att de ser att det läggs bitar varje dag och det blir bättre och bättre. Så jag tror att vi kan göra en riktigt bra höst och mot AFC och Vasalund är väl lite liknande lag, även om AFC har hållit mer tätt bakåt då, och AFC har väl en kandidat till skytteliga kung då i Alexander Ahl Holmström, som faktiskt har gjort 6 mål så här långt. Vi trodde väl på förhand att kanske Ashley Coffey som gjorde väldigt många mål i division 1 i
fjol. Men håll ett öga på Coffey, för att han har akklimatiserat sig på superettan nivå. Jag tror han kommer explodera i höst.
Mm, ja, det är mycket möjligt, men alltså, där har du ju faktiskt 2 stycken väldigt vassa forwards. Om vi har vassa forwards i bland annat Traoré och Avdic där i Vasalund, så är det ju 2 stycken forwards som vi verkligen får se upp med, framförallt Ahl Holmström som ligger i toppen tillsammans med Aydin då i skytteligan.
Definitivt, AFC är ett starkare lag än Vasalund i min känsla, och Det är ju faktiskt så att det känns mer defensivt kompetent i AFC Eskilstuna. Man släpper inte in alls lika många mål. Det var lite samma förra året. Det gjordes inte så många mål, det släpptes inte in så många mål. Och den matchen kan faktiskt bli lite knepig just när man möter dem borta. De är generellt ganska hemmastarka i min bild.
ÖIS är världens bästa gäng.
Vi hoppas på att vi sitter här nästa gång med 2 bra matcher i ryggen. Men om vi ska dra lite om liksom tabellen i stort, vad liksom tankar kring höstsäsongen. Nu har vi ju haft en vårsäsong här där de flesta lagen har spelat 11 matcher och Helsingborg har spelat typ 5 för att ja.
Ja, det är en viss sportchef som har varit iväg på lite resa i Europa. Nej, vi ska inte håna granen. Granen är fan the one and only. Så att, men det är lite konstigt att man ritar om hela spelschemat, kan man ju tycka.
Ja,
men det lägger vi inte någon
energi. Men det är ju en tabell som är ganska liksom kompakt. Det är ganska jämnt i tabellen. Det är några segrar så kan man sticka iväg ganska högt upp och så några förluster så kan man tappa ganska mycket. Och tittar vi på tabellen som den är just nu så är det ju faktiskt helt omöjligt att förutspå någon form av framtid. Framförallt med tanke på att för ett par år sedan så satt vi ju här och trodde att Varberg skulle tappa hela tiden, både Varberg och Mjällby som var nykomlingar, trodde vi hela tiden omgång för omgång att de skulle tappa mer och mer och mer, men ändå så stod de där högst upp på slutet. Och vi får väl se om Landskrona kan göra samma bedrift och stå kvar som serieledare i slutet, även om jag har svårt att tro det, men ja, man vet ju aldrig.
Ja, men det är det här som är superettan samtidigt, och det har vi varit inne på så många gånger, att det här är liggande precis vad fan som helst kan hända. Och jag har väl också svårt att se att Landskrona ska vinna serien, även om jag inte tror att det är omöjligt. Det är liksom, efter att ha sett Varberg och Mjällby-säsongen så räknar man med allt. Vad jag däremot tror, det är att Sundsvall kommer att gå upp. Jag tycker att de har spelat en extremt stark fotboll, och man har Pontus Engblom och Linus Hallenius där framme, och det är två offensiva kuggar som talar för att det ska gå bra i höst också.
Ja, men så är det verkligen. Även Trelleborg har ju sett starka ut så här på våren. Och jag tycker att, alltså, nu vet vi ju inte. Nu får vi väl se hur det går för Helsingborg när de ska spela i kapp sina matcher. Men gör de det så är ju de också med i racet, såklart.
Ja, Helsingborg är väl det tillsammans med Sundsvall de lagen som är starkast på pappret. Och Trelleborg var väl en dark horse. Det kändes som att det fanns en viss potential i det laget inför den här säsongen. Så att de är väl inte heller helt oväntade, men jag tror definitivt att ÖIS kommer att kunna ta en hel del steg upp i tabellen. Hur många är ju alltid svårt att säga.
Vi får väl se, vi får hoppas att ÖIS tar många poäng, och gör vi det så kan vi klättra ganska högt till att börja med, plocka in på laget på andra sidan motorvägen, Gais. Vi är ju bara 2 poäng bakom dem nu, de som gjorde en väldigt stark inledning, sen så tappar de väl ganska mycket och ligger väl mer där de förväntas ligga just nu.
Det är skönt att det är någonting som är som vanligt i dessa märkliga tider vi lever i alla fall. Och, ja. Hade Gais ledit serien också, då hade ju allt kunnat hända. Nej, men vi är snart om dem, så att det är bara att jobba på. Våra gubbar är fantastiska. Så att,
ja, men det hoppas vi på. Och så får vi väl se hur tabellen ser ut i nästa podd där om 2 omgångar, och nu så är det ju bara ladda upp här inför imorgon där vi möter Vasalund, och vi är på ett Gamla Ullevi som kan sjunga igen, som kan verkligen liksom, där det är tryck, det liksom det kommer vara ett tryck, och det ser vi väldigt, väldigt mycket fram emot. Så ja, vi ses på Gamla Ullevi imorgon, och vi hörs när vi har tagit förhoppningsvis 2 fina segrar mot Vasalund och AFC.
Det gör vi. Framåt rödblått, amor et fides. Vi ses imorgon, det här blir fantastiskt.
Ha det gött, hej!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.